Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Att bli förstoppad under graviditet, det är väldigt vanligt. Och vi märker mycket på Babys podcast att ni där ute har frågor kring det här. Varför blir det så här? Vad kan jag göra åt det? Hur kan jag behandla? Och när går det över? Och att man blir förstoppad, det innebär ju alltså att man inte tömmer tarmen lika ofta som man brukar. Eller att avföringen är väldigt hård. Och man kan få ont i magen. Eller tappa aptiten eller tycka att det spänner i magen. Så det här avsnittet, där ska vi gå igenom vad det här beror på. Vi ska gå igenom vad man kan göra själv och vi ska gå igenom lite grann vad vården kan hjälpa till med. Och lite grann, ja, nackdelar som kan komma utav att gå förstoppad länge under graviditet. Som vanligt hör ni mig, Rebecka, gynekolog och...
Och mig, Carina Bamorska. Hjärtligt välkomna!
Vi börjar
från början, Rebecka. Det här är ju jättevanligt med förstoppning och kanske framförallt förstoppning under graviditet. Men hur vanligt?
Jag tror inte att det finns någon statistik på det. Det är väl tyvärr så här att även om förstoppning är jättevanligt så kanske det är ingenting som folk lägger jättemycket tid på att forska på eller föra statistik över. Men min känsla när jag sitter i mödravården och dels träffar gravida men också diskuterar med barnmorskorna, det är ju att de allra flesta har förstoppningsproblem, mer eller mindre. Så att om jag skulle höfta så skulle jag kanske säga 7-8 av 10 har förstoppningsproblem under graviditeten. Så vanligt är det.
Det är jättevanligt. Det är jättemånga. Men du, varför är det så vanligt då? Vi pratar ju om hormonella förändringar där ju då hormonet progesteron har en betydelse.
Ja, förmodligen så är ju just den här hormonella förklaringen, det är väl den som är den största förklaringen och den viktigaste. Men det finns några andra också som vi kan gå igenom. Men progesteron, det bildas ju av... liksom det rum i äggstocken där ägget har legat, det rummet blir ju kvar även efter att ägget har lossat och det har skett en befruktning. Och det här kallas ju för en gulcysta eller corpus luteum. Gulkroppscysta säger man ibland också. Och där bildas progesteron redan från ägglossningen. Och sen så kommer också progesteron att bildas utav moderkakan. Så att nivån av progesteron, den stiger och stiger och stiger ju längre in i graviditeten som man kommer. Och progesteron har den effekten att den gör att all glatt muskulatur blir avslappnad. Så grundtanken med det, om man nu tänker att naturen har haft en tanke, det är ju att muskulaturen i livmodern ska vara väldigt avslappnad under graviditeten för att liksom, ja, tillåta att foster växer till och att liksom livmodern hela tiden är mjuk. Men det här gör ju att all annan muskulatur i kroppen som också är glatt muskulatur, det vill säga muskulatur som vi inte kan styra med våran vilja, den blir också avslappnad. Och därför så står tarmen mycket mer stilla under graviditet. Och maten och sen avföringen rör sig väldigt långsamt genom tarmen. Och när det då rör sig så där långsamt, framförallt i tjocktarmen, då hinner tjocktarmen liksom suga upp mer vätska än vad den annars skulle hinna med att göra på den här passagetiden. Och då blir avföringen hårdare.
Så kroppen finns det också...
Ja, förlåt.
Kroppen tar upp mer vätska, vatten från tarmarna.
Ja, Alltså det finns ju en fördel med att det går långsammare. För när det går långsammare då, när födan rör sig långsammare genom tunntarmen, då hinner vi också suga upp mer näring. Så det är faktiskt en fördel. Vi hinner få i oss mer av järn eller B12 och så vidare. Men nackdelen blir ju då att det också sugs upp mer vätska och blir hårdare.
Men naturen har tänkt till lite där då under graviditeten, så behöver du extra näring och se till att du har de här bra ämnena för dig och för bebisen.
Mm.
Så det är fördelen med att tarmen rör sig något långsammare.
Ja. Så det här med progesteron är nog huvudfaktorn. Men sen finns det ju andra saker också som ändras under graviditet och ibland väldigt tidigt i graviditeten. Och det är ju faktiskt så att vi ändrar ju lite grann våra kost- och dryckesvanor tidig graviditet. Kanske för att vi mår illa till exempel. Och då börjar vi kanske dricka mindre eller äta annat än vad vi i vanliga fall gör. Eller att man blir sugen på något speciellt. Det kan ju också påverka hur hård man blir i magen. Är det så att man är en stor kaffedrickare innan man blir gravid, så är det så att kaffe har ju faktiskt en stimulerande effekt på tarmen som gör att tarmen rör sig lite snabbare. Och om man då under graviditet minskar sitt koffeinintag, som ju man rekommenderar från Livsmedelsverket, då drar man ju ner kaffet ganska ordentligt, och det kan faktiskt också göra att man blir förstoppad, för man får inte den här tarmstimuleringen som man annars är van vid att få. Så att det finns både kost och hormonella faktorer i det hela.
Men du, när i graviditeten skulle du säga att det här blir mer påtagligt? Är det redan i tidig graviditet?
Mm. Jag tycker att det många säger tidigt, redan vecka 7-8, att de har blivit förstoppade. Tycker jag väl kanske att det är som att det liksom finns några sådana pikar. Många märker tidigt, kanske säger till och med vid inskrivningen på barnmorskemottagningen att de har blivit förstoppade. Sen man kommer lite längre fram i graviditeten, kanske vecka 20, kanske börjar med järntabletter för att järnvärde och blodvärde sjunker. Då är det inte alls ovanligt att man blir förstoppad av sina järntabletter. Och sen när man kommer ännu längre fram i graviditeten, så är det så också att livmodern kommer att trycka på tarmarna. Kommer att liksom skjuta tarmarna bakåt och lite uppåt i kroppen. För att livmodern tar plats. Och då blir det ju ännu mindre plats för de här tarmarna att röra sig och liksom trycka fram avföringen. Så att det är som att det liksom är tre pucklar på den här förstoppningsproblematiken. Tre toppar liksom.
Och det här att det kan starta tidigt då, det hänger ju samman med det du nämnde, Rebecka. Det här illamåendet som då gör att vi förändrar våra matvanor. Att vi tar bort de här sakerna som kanske vi annars äter och mår bra av. Men nu under graviditeten så har vi lust på helt andra saker. Och det kan också göra då att vi anpassar oss helt enkelt efter det illamående. Äter det vi kan äta och kan få mer problem med förstoppning.
Precis.
Men du, det man ofta säger, det är ju liksom... Vi ska gå in på symptomen snart, men det här att undvika vitt bröd och pasta och ris och sånt där. Och det kanske man kan tänka på, det finns säkert fler saker, men framförallt det. Att man tänker till att man undviker det som kan upplevas eller bli ett problem för just förstoppning.
Ja, och att man... liksom tänker på att kanske byta ut, om man är van att äta vitt bröd och vit pasta, att man tänker på att man byter ut det mot mera fullkornsprodukter istället. Grovt bröd och fullkornspasta eller fullkornsris till exempel. Att man försöker få i sig grönsaker med mycket fibrer i. Morötter, broccoli, blomkål kanske. Så att tarmen har lite mer substans att jobba med. Och så naturligtvis dricka ordentligt. Dels dricka vätska, men kanske också försöka äta lite mer mat som innehåller mycket vätska, som fil eller yoghurt eller soppa eller smoothies. Liksom. En del kan tycka att det är lite jobbigt att dricka i början när man mår illa, men det går bättre liksom, att äta, vad ska man säga, flytande mat. Så det är svårt liksom, att dricka 1,5 eller 2 liter vätska per dag. Så kan man lura sig själv lite grann genom att äta soppa eller dricka smoothies.
Ja, det är ju vätska också, tänker man inte alltid på. Men då när vi är inne på den här egenvården med kost då, så har jag fått lära mig och rätta mig om jag har fel, att det finns två olika typer av, för du pratar fibrer, och det är ju viktigt för att få igång tarmen. Och då finns det lösliga och olösliga fibrer.
Mm. Ska tarmen må bra så ska vi ju egentligen ha båda två.
Ja, men då ska vi ha båda två. Och jag tänker, vi är ju den podd vi är som vill ge råd och tips till er där ute. Så då tänkte jag att vi ska ge lite tips på de här båda som ni behöver. Och så får ni plocka det som ni själva vill äta. Men de lösliga har jag lärt mig. Det är ju, finns ju då bland annat i rågkli, linser, kikärtor, fikon, bönor. Råris var du inne på, linfrön. Har du något mer i de lösliga, så kallade lösliga fibrerna?
Nej, jag tänker att du täckte in.
Ja, jag täckte in många. Ja. Och då, om vi tittar på de olösliga fibrerna, så finns det i vetekli, havrekli, morötter, bruna och vita bönor, knäckebröd, vetegroddar, bland annat.
Mm.
Så att det här täcker ju in ganska mycket. Men när vi pratar om de här då, två olika fibrerna, Rebecka, då tänker jag också på, vi pratar ju om bönor. Och då tänker jag att, kan man inte då uppleva, få problem kanske med gaser istället?
Det kan ju vara, alltså egentligen både bönor och olika kolväxter som blomkål och broccoli.
Exakt.
Kan man bli gasig av. Så det får man nu liksom prova sig fram lite. Vi är olika känsliga också för det här med gasbildning. Har man, till exempel om man redan från början har lite besvär med magen, att man har lätt att få gaser, att man kanske har IBS till och med. De har ju väldigt lätt att få gaser. Då ska man ju inte liksom kasta sig på och börja äta massa bönor och kål om man vet att man redan från början inte tål det. Utan då får man välja andra sätt att liksom få igång magen. Andra typer av fibrer från frukt och grönt eller fullkorn och så vidare.
Men då, de har ju säkert koll, tänker jag, på vad man tål och vad som är bra.
Oftast har man ju provat sig fram. Exakt. Eller haft hjälp av en dietist till exempel för att hitta det som passar den. Tycker man att det är lurigt, så kan man ju alltid faktiskt ta ny kontakt med dietist eller kostrådgivare om man har tarmproblem under graviditet, för att liksom få mera specifika råd för vad som gäller under graviditet eller vad som kan fungera under graviditet.
Det är jättebra om man har det, om man kan ta lite hjälp liksom, om man inte från början vet att det här funkar inte bra på mig eller det här funkar mycket bättre. Men de flesta grönsaker, grönt, frukt och grönt innehåller ju mycket fibrer, och några av dem som innehåller då kanske mest fibrer, som är både lösliga och olösliga, du var inne på det förut, det är ju mycket ärtor och bär, brysselkål, sa du, palsternacka, svartrot, blomkål, broccoli, älskar broccoli, rotceller, vitkål är väl hur gott som helst, rödbeta, kålrot, ja, det var några. Bara så att ni får lite tips där ute. Att man försöker liksom, jag vet inte tallriksmodellen, men mer liksom täcka in de här sakerna för att både förebygga och se till att ni mår bättre på många sätt med bra kost.
Något som är jätteviktigt också om liksom magen rör sig eller tarmen rör sig långsammare, det är att man ser till att äta regelbundet så att man inte hoppar över måltider, utan ser till att tarmen har att jobba med. Så får liksom in regelbundenheten. Det är också bättre för magen om man har en tendens att bli hård. Och att röra på sig varje dag, och det kan liksom bara räcka med en promenad, så kommer tarmen igång lite bättre. Så det kan också vara sådana små grejer som är hyfsat lätt att få in i sin vardagsrutin.
Så maten är viktig, drycken är viktig, motionen på ett eller annat sätt är viktig. Se till att du liksom tar dina huskurer, se till att det blir så bra som möjligt och anpassa dig. Det måste man göra hela livet, men kanske framförallt under graviditeten då det finns en ökad risk för förstoppning. Så jobbigt när man drabbas ändå.
några sådana här riktigt klassiska huskurer som ni kanske redan har hört talas om, men som man kan ta till när man verkligen behöver få igång magen, det är ju katrinplommon, kiwi faktiskt, och messmör. Det kan vara en liten vattendelare om man gillar messmör eller inte. Jättegott. Men tillhör man team messmör så kan man med fördel testa det för att få igång magen.
Jag joinar team messmör.
Ja, jag är inte team messmör, men jag är team katrinplommon istället.
Okej, okay. Ja, jag kan ta båda. Jag gillar messmör. Det är inte många av mina som gör det. Så det är bra, det är gott. Men du, om man då skulle gå in, det var ju superbra tips förresten. Definitionen med förstoppning, har den ändrats eller är det som jag fick lära mig en gång i tiden, om man tömmer tarmen mindre än 3 gånger i veckan, eller att det är mycket svårt att tömma tarmen, alltså att vad ska man säga, avföringsmassan är väldigt hårdfast?
Mm. Precis så. Det är fortfarande är
det stämmer samma fortfarande. Det håller. Ja. Det håller fortfarande med den definitionen.
Ja. Mm, så är det. Man kan ju också ha andra symptom som att det faktiskt gör ont när man försöker tömma tarmen. Eller att det känns som att fast man har varit på toan och bajsat så känns det som att det fortfarande inte alltid riktigt har kommit ut. Att det är en känsla som att tarmen inte är tömd eller att magen är väldigt utspänd eller att det gör ont. Det är också det är så att man är väldigt hård och då får ta i lite mer när man ska tömma tarmen, så är det också lättare att man får sprickor i tarmen som ju kan göra jätteont, svida som attan, och det är också ökad risk att få hemorrojder som vi också kommer prata lite mer om här i det här avsnittet.
Nu är du inne på symptomen.
Mm.
Ja.
Ja, symptomen är också lite definition.
Ja, precis. De går lite i varandra.
Ja.
Men du, då skulle jag vilja fylla på med de här som vi ibland ser, och det, då kanske man är väldigt förstoppad, men att man blir illamående. Smärta var du inne på, men att man faktiskt kan bli illamående också. Mm. Man har samlat på sig, och det låter hemskt, men så är det ju ibland, att tarmen är väldigt full, så att man mår väldigt illa.
Ja, för det är också samma, för att tänka på att tjocktarmen, den går ju faktiskt liksom nerifrån nedre högra hörnet och så går den rakt uppåt. Och sen går den i tvärs över magen och sen ner på vänster sida. Så att om man har massor med hård avföring i större delen av tjocktarmen, då kommer det ju trycka även i övre delen av magen. Det kommer ju liksom trycka på magsäcken, och det är klart att då känner man ju inte sig supersugen på att äta ännu mer. När det redan liksom känns som att det är fullt i magen.
Och utöver det, så vad har man mer för symptom?
Ja, men det är väl egentligen det som vi gick igenom. Svårt att tömma, ont att tömma tarmen, illamående, uppsvullen i magen, gasig. Ja, gå på toa sällan.
Ja, allt för sällan. Mm.
Eländigt, hörru.
Ja, men du, finns det några gravida, någon grupp eller mer vanligt hos vissa att få förstoppning? Nu tänker jag kanske under överviktiga, med vissa diagnoser.
Alltså egentligen inte så tydlig koppling till under- eller övervikt. Egentligen de som redan från början har någon typ av tarmproblematik, som IBS eller att man har något liknande. Där är det ju lite vanligare, man blir förstoppad. Man kanske redan från början har problem med liksom motoriken i tarmen av andra anledningar. Det finns det liksom kopplat till vissa neurologiska sjukdomar. Där kan det bli mer besvärligt. Så egentligen mera magtarm, de som har magtarmsjukdomar, där ingår förstoppning i vanliga fall, de kan få det värre och mera. De som mår väldigt illa och kräks och inte får i sig vätska, det vill säga då svårt gravitetsillamående eller hyperemesis, de blir också mer förstoppade. Dels av hormonella skäl, men också för att tarmen har ingenting att jobba med, ingen vätska och ingen liksom föda att jobba med. Då blir det mera förstoppat också. De som är väldigt stillasittande skulle jag bara lägga till också.
Såklart.
stillasittande eller stillaliggande under graviditet. Det är inte så vanligt att vi liksom ger den ordinationen, men det händer ju ibland att vi faktiskt måste sluta graviditeten för att det är stor risk för tidig födsel, att vi ordinerar sängläge. Och då är klart, får man inte ut och promenera, då blir man mera hård i magen.
Och där måste jag då få tycka till lite att vi inte är riktigt bra i vården. Då kan vi säga och se liksom fördelar med att du måste ligga stilla. Det är inte riktigt så vanligt idag som det var för ett antal år sedan. Men, och då, det är då relaterat till att du har kanske risk för att föda för tidigt. Men där är vi ju inte bra att då se till att den kvinnan får i sig rätt mat. Eller någonting som hjälper igång tarmen med, tänker jag, typ läkemedel.
Mm.
Vi tänker inte helheten där riktigt. Eller i alla fall, vi kan bli bättre på att tänka på helheten.
Mm. Absolut.
Men du, en annan... Ja,
hade jag något? Tänkte på en grupp till, och det är de som har järnbrist eller blodbrist under graviditet.
Exakt.
Som då...
Tänkte komma in på det. Ja,
ja, de som står på järntabletter.
Exakt.
Ja. Ja. Där kan man ju alltid prova att byta sort. Därför att även om de flesta järnpreparat ger lite förstoppningstendens, så finns det faktiskt en del preparat som har mindre tendens att påverka tarmen. Så där kan man alltid prova att byta. Man kan diskutera det med sin barnmorska eller sin läkare och se om man kan få byta sort. Testa en annan variant för att bli mindre förstoppad.
Det är bra att du säger det. Det finns alltså receptfria järntabletter. Och det kan man väl kanske gå in på apoteket också?
Ja, man kan absolut fråga dem på apoteket.
Säg att det här har jag haft. Finns det några järntabletter som ger mindre biverkningar i den här formen?
Mm.
För det är ju så att järntabletter, det äter ju väldigt många. De flesta skulle jag säga. Och sen så kan man ju, om man lider anemi, järnbrist, så kan man ju behöva också att få det direkt in i blodbanan. Men de flesta äter järntabletter. Och då är väl tabletterna, om man ska ge tips angående det, vilket jag tycker är viktiga tips, så ska det helst tas på fastande mage, alltså innan eller mellan måltider.
Ja, eller jag brukar ibland tipsa om hur man tar det när man går och lägger sig. Så eller får tabletterna ligga alldeles ensamt i magen under natten.
Precis.
Det kan också vara en bra idé.
Och gotta till sig och hjälpa till.
Mm.
C-vitamin, hjälper inte det som man tidigare har sagt att ta upp järnet?
Ja, det där är en liten sanning med modifikation. Mm-hmm. Det är så här att om vi ska ta upp järn ur kosten, alltså ta upp järn ur den mat vi äter, då är det gynnsamt att samtidigt äta C-vitamin i vår måltid för att förbättra upptaget. Däremot när man har tittat på de järnpreparat som liksom finns i tabletter eller kapslar eller så säljs på apotek, där är det inte lika tydligt att tillskott av C-vitamin faktiskt ger något extra upptag. Så det är två olika saker. Man kan absolut äta C-vitamin, men då är det mera järnet i kosten som vi tar upp bättre.
Så för att optimera, säger du Rebecka, att då är det bättre att ta det på typ fastande mage när du går och lägger dig innan mellan måltider.
Mm. Det finns några undantag också när det gäller de receptfria preparaten, att man kan ta dem till måltid. Men jag tänker, fråga på apoteket, det är det bästa, så att du får det som passar dig bäst. Och lite beroende på vad du har testat förut och så.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that?
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ja, men det är bra att vi säger det här, för att det är, ibland så tänker man att det går bra att ta hur som helst, när som helst. Men för att optimera så är det väl bra. Få bästa tipset. Mm. Tidigare så sa vi också att undvik te, kaffe, mjölk tillsammans med järnrik mat.
Mm.
Gäller det fortfarande?
Ja. För kaffe och te hämmar upptaget och kalcium generellt, så att inte bara mjölk utan alla mejeriprodukter hämmar också upptaget utav järn. Så då ska man gärna dela på. Det är därför jag tänker att det är fiffigt att man tar det när man går och lägger sig.
Mm, ja, men precis. Ja, men det var väl supertipset då. Någon järn som de flesta tar. Vi var inne på behandling, läkemedel.
Mm.
Vilka är okej att ta? Då pratar vi ju som alltid om på kort sikt och på lång sikt.
Ja. Om man tänker sig liksom på kort sikt när det är så här supereländigt och jag måste bara få ut det här stenhårda nu. Då finns det ju att man kan använda lokal behandling. Som en gel eller liksom ett stolpiller som man för upp. Och de är ofta liksom lite tarmstimulerande. De ökar på tarmrörelserna. Men de kan också vara lite irriterande. Så de är mer en lite nödsituation för att tömma här och nu. Liksom. Man får snabb effekt. Så det ska man kanske inte hålla på med mer än några dagar, max en vecka. Det är ju bättre om man använder någonting som är liksom lite mera på sikt, som jobbar lite långsammare. Och där finns det lite olika varianter. Det finns dels något som kallas för bulkmedel eller som liksom är volymökande medel. Det gör att tarminnehållet liksom får mera, ja, mer volym, att avföringen får lite mer konsistens. Och det här är något som stannar i tarmen. Det är ju ingenting som går ut i blodbanan, och därför är det ju liksom lämpligt då för gravida. Det håller sig i tarmen. Så finns det olika läkemedel som man kallar för osmotiska. Det vill säga att det de gör är att de binder vattnet i avföringen så att vattnet blir kvar i tjocktarmen. Och det mjukar också upp avföringen och underlättar den här passagen. Det enklaste är faktiskt när man ska välja preparat är att man rådfrågar på sitt apotek. Därför att personalen där, de vet vilka som är godkända under graviditet. Och de kan också ge råd kring mera. Är det något, behöver du något akut just nu för att lösa problemet, eller behöver du något lite mer långsiktigt för att hålla igång tarmen? Så det tycker jag är en bra idé att man kan rådfråga där. De kan sina preparat. Så det kan man alltid starta med själv och testa först. De här receptfria.
Men du, när är rekommendationen att man börjar ta något läkemedel? Jag förstår. När man inte mår bra.
Ja, men, om man inte mår bra, om man har besvär.
Ja, men vad skulle doktorns rekommendation vara?
Men jag tänker så här, att om du inte får tömma tarmen, eller att det är väldigt hårt, eller att du börjar liksom få hemorrojder och sprickor. Har du testat de här klassiska råden då? Drick mer regelbunden måltid, mycket fibrer och rör på dig. Och det inte hjälper. Och du har testat Katrinblom och kiwi och det inte hjälper. Då är det dags att prova något receptfritt. Och har du testat något receptfritt och det inte heller hjälper, då pratar du med din barnmorska så att du kan få en läkartid på din barnmorskemottagning eller på vårdcentralen. För det finns också receptbelagda mediciner som man kan ge mot förstoppning. Men då är de oftast lite mer retande för tarmen, så att de receptfria kommer man ofta ganska långt på. Ibland kan det behövas lite specialpreparat. Det finns preparat som, alltså det är också receptbelagda, som är lite mer som en oljeblandning. som helt enkelt blir som ett smörjmedel. Man smörjer insidan på tarmen, helt enkelt.
Men du, om man skulle dricka lite olja, nu pratar jag en liten mängd varje dag. Vi har ju gett lite tips om fibrer och andra bra, goda saker att äta. Skulle man ta en liten hutt med rapsolja, olivolja för att smörja tarmen?
Ja, man kan prova det. Alltså, det är också en sån här gammal husmors knep. Och jag menar, du behöver inte dricka några mängder. Man kan blanda ut lite olja i vatten och dricka. Det kan man alltid testa med. Problemet är väl, nu ska jag inte tala för alla, men när jag har testat det så man mår lite illa av att dricka olja. Framförallt om man har graviditetsillamående och så häller man i liksom sådär mycket fett i magsäcken, så då rör sig magsäcken ännu långsammare. Då tömmer den sig långsammare när det kommer sådär jättemycket fett på en gång. Så att det kan vara lite tricky för dem som mår illa. Man kan prova, men...
Men ingen fara, det kan hjälpa. Och nu, om man då inte kan ta den här hutten, så kan man ju röra ner det, vispa ner det med lite mat.
Ja, lite olja i gröten.
Exakt, som är så gott. Bra tips, kanske, hoppas vi.
Ja, man kan prova sig fram. Vi är ju liksom också lite, inte så lite, vi är mycket unika när det gäller vad vi reagerar på och inte reagerar rent inomåendemässigt under graviditet. Så att, känn efter, testa och känn efter. Och är det inte din grej, då provar du något.
Som alltid. Det är en fråga som, om vi nu frångår det här med läkemedel och behandling och huskurer. Det är också en fråga. Men jag tänker redan innan förlossningen, tänkte jag nog nu. Du vet, när man sitter på toa och måste krysta eller ta i, alltså för att verkligen kunna bajsa ut det där hårda bajset. Är det farligt? Kan förlossningen starta, är ju den fråga som vi ofta får i för tidiga veckor då.
Inte om det är en normal graviditet. Det vill säga att om livmodertappen, alltså du har, livmodertappen har inte börjat öppna sig, du har inte en massa sammandragningar, då är det ingen fara att sitta och krysta på toa för att bajsa. Den enda lilla grupp som jag kanske kan tycka är lite vådlig, det är ju de som har tidiga sammandragningar där vi vet att livmodertappen är försvagad. Den kanske är liksom helt utplånad, helt förkortad och har öppnat sig. Och nu är vi inne på det här samma gäng som jag pratade om förut, som också har ordinerade sänglägen. Där finns det väl en del som talar för att det är inte superbra att krysta. Och det här är också då en grupp som vi ska se till att de inte ska behöva göra det. Att de ska ha läkemedel mot förstoppning och hålla tarmen igång.
Men jag tänker att man ska försöka undvika att krysta när, på grund av förstoppning,
ja,
hela tiden. För att det kan ju skapa mer problem senare. Jag tänker då i förlängningen med typ hemorrojder.
Ja, precis. Helst ska vi ju inte behöva anstränga oss så för att få ut avföringen. Då är den ju för hård. Om vi måste trycka på. Men ibland händer det. Man måste.
Ja, men det gör. Ja, men absolut. Men du, förstoppning när det är dags för födsel, är det ett bekymmer? Det kan ju jag tycka att det är för väldigt många. Samtidigt som ju ofta tarmen, kroppen, förstår att jag ska föda barn. Så ofta så blir man ju, eller många blir väldigt lösa i magen, och det kan vara som ett startskott för att förlossningen startar.
Precis, det är ju ofta ett tecken liksom innan man ens börjar få verkar, att magen liksom, den verkligen kör igång och blir lite orolig, och så blir man snarast lös i magen. Det är ju inte, så att säga, att vara förstoppad när det är dags att föda barn, det är ju inte, det är inte farligt, det är inte så att avföringen är i vägen på något sätt. Jag menar, barnet tar sig ut ändå, men det är klart att det är ju obehagligt att ha den där känslan av liksom tryck och fyllnad hela tiden i tarmen. Och är det så att man behöver lite hjälp för att få ut det där, så så kan man ju få det om man vill. Antingen kan man göra det själv hemma, men det finns ju också möjligheten på förlossning till exempel att man kan få något tarmstimulerande, något lokalt, som ett litet klyx eller minilavemang om man känner att man skulle vilja få tömma tarmen. Det är ju ingenting vi ger till alla rutinmässigt. Det var så för länge sedan. Då skulle alla ha ett litet lavemang, men så är det ju absolut inte.
Men det går ju. Ett litet lavemang. Alltså för innan vår tid så hör vi ju talas om att man var tvungen att tarmskölja med 1 liter vätska liksom innan man skulle föda barn. För att tarmen verkligen skulle vara ren. Mm. Och det här vet vi ju att vi behöver ju tarmflora. Det kanske man får där också i och för sig. Men barnet behöver ju få i sig lite tarmflora. Det har vi varit inne och pratat om flera gånger. Mm. Mm. Det är viktigt. Men det vill vi ju inte uppleva idag. Det kanske finns kulturländer där man gör det. Där man får sådana här vattenlavemang. 1 liter vatten. Otroligt obekvämt.
Ja, det behöver vi inte återinföra.
Nej, det ska vi inte
tämligen
göra.
Tämligen onödigt.
Nej, men du sa att det är inget hinder för barnet. Jag har faktiskt varit med om när det har varit det. Men då har det ju varit extrema förstoppningar. Och då får man ju försöka åtgärda det. När tarmen är så full så att det faktiskt kan bli ett hinder. Men extremt, extremt ovanligt.
Ja, det är ju mer de här som har utvecklat det man kallar för fekalom. Där liksom avföringen har blivit stenhård. När man nästan får liksom gå in och plocka utan. Men oj, det är väldigt ovanligt. Ovanliga fåglar.
Mm. Ja, det är det. Det är det. Ja, vad tänker du mer? Vad har vi för information eller frågor som vi har fått om förstoppning?
Ja, alltså vi får ju, just i sammanhanget av förstoppning så får vi ju mycket frågor om när ska det gå över? Liksom. Mm. Det vanligaste är ju faktiskt att det går över... Att magen liksom kommer igång ordentligt ett par, tre dagar efter att man har fött. Det beror lite grann på om man föder vaginalt eller om man föder med kejsarfödsel. För gör man en bukoperation, då ställer sig tarmarna still bara för att man har varit inne och stört i buken. Så då är det ju, då sitter oftast den där förstoppningen kvar lite längre. Men efter en vaginal födsel så de flesta brukar uppleva att magen kommer igång efter några dagar. Gör man inte det så då får man ju fortsätta med sina tarmstimulerande läkemedel om man har haft det eller kost och motionsråd.
Men du har inte, jag tycker att det är ofta också vid vaginala födslar där kvinnorna är väldigt förvånade över kvinnor som inte tidigare haft en förstoppning utan där magen har skött sig hela tiden regelbundet. Och nu efter födelsen så tar det en kanske mer 2, 3, 4 dagar ibland innan jag sköter magen. Så att jag kan se som att den liksom, den stannar upp, den pausar, den har varit med om någonting annat, alltså kroppen i födandet. Och det tar lite tid för de flesta, alltså både för de vaginalförlösta men kanske framförallt för de som har genomgått kejsarsnitt att magen ska komma igång. Så det är ganska vanligt, kan vi väl ändå skicka med till er där ute.
Sen kan man ju också ha en viss oro om man har fått en bristning till exempel så kan man ju ha en viss oro när man ska gå på toa och tömma tarmen. Det är lite svårt att liksom, det är svårt att sitta bekvämt och det är svårt att slappna av om man är rädd att det ska göra ont så man kniper emot lite. Så att magen kan ju stöka av den anledningen också. Ett bra tips där, det är faktiskt att ha en liten pall i badrummet. Så när du sitter på toa, sätt upp dina fötter på en pall framför så får du upp knäna lite mer mot kroppen. Då rätas ändtarmen ut lite mer och då är det lättare att tömma också.
Men det där är ju tips som inte många vet om. Jag ger det alltid, senast i natt faktiskt. För jag har jobbat ett nattpass, det är inte mitt favoritpass just natten. Men man stretchar sig och är flexibel och det blev en väldigt trevlig natt. Men det tipset gav jag i natt faktiskt, att ta någonting att sätta upp fötterna på. Jag till och med... lärt mig, eller hört ska jag väl säga, människor i världen, alltså runt om i övriga världen som sitter på huk och bajsar, för det är ju kulturer som gör det. De slipper oftast liksom förstoppning och det vi kommer att prata om, de här fickorna på tarmen och hemorrojder. Alltså att man sitter eller stående på huk, tömmer tarmen, det blir en mer rätt vinkel, en perfekt vinkel. Så den här pallen under fötterna när du sitter på toa, så du kommer, tänker dig, den där hukpositionen, den är mycket bättre för att tarmen ska komma igång. Men sen så också ta höjd för att du behöver god tid på dig på toaletten. Mm. Att man ger sig tiden, för ofta så tror man att ja, men det här går snabbt undan och så. Det är, förhoppningsvis så gör det. Men också ta höjd för att du kanske behöver sitta där en stund. Mitt tips brukar ofta vara, du var inne på det här med bristningar och stygn. Det är klart att det känns väldigt obehagligt och oroligt. Går stygnen upp och gör det ont, gör det extra ont när jag har fått den här suttereringen, bristningen. Och då är mitt tips att du tar en handduk, en varm handduk, blöt den i varmt vatten, vrid ur den, håll den liksom i mellangården och över där bristningen är. En ren handduk där du dels håller för att ge det här lilla lätta trycket, men också med lite värme, stödet, kan kännas väldigt mycket bättre. Mer bekvämt att gå på toa och med knäna upp lite, kanske framåtlutad, så att du har den här hukpositionen för att optimera. Mm. Tips från dig? Mm. Har du något ytterligare, Rebecka?
Nej, att tänka på att jag vill fortsätta med att liksom försöka hålla avföringen så mjuk som möjligt. Även efter att ha fött, så släpp inte det här med, liksom, med fibrer och dryck och röra på sig, och framförallt om man har fått en bristning, så är det viktigt att försöka hålla avföringen hellre lite åt det lösare hållet då, för att just slippa liksom trycket och belastningen och inte behöva krysta, utan tarmen ska kunna tömma sig själv liksom.
Har det en påverkan hormonellt på spartum efter födseln att förstoppningen fortsätter?
Nej, alltså man tänker den här hormonella orsaken till förstoppning under graviditet, det vill säga progesteronnivåerna, det sjunker ju väldigt snabbt. Direkt efter födseln så sjunker ju progesteronproduktionen, därför att då har vi dels inte moderkakan kvar och vi har ju inte den här gulcystan kvar heller. Så att rent hormonellt så finns det ju ingen orsak till att tarmen ska vara stilla, utan då är det mera kost, dryck, men kanske också lite det här med bakomliggande faktorer. Har man en stökig mage redan från början och så vidare. Just om det är så att man ammar, så tappar man ju mycket vätska den vägen. Det går ju åt mycket vätska för att göra bröstmjölk. Och det kan jag ibland känna är någonting som nyblivna ammande glömmer bort. Att man måste dricka lite mer för att kompensera för det här. För dricker man för lite så blir man ju också förstoppad. Så att gärna ha ett glas vatten extra. En liten flaska vatten när du ammar.
Men jag skulle säga vatten, men också kanske någonting med både lite energi, socker och lite salter i. Så man inte bara tömmer sig på det saltinnehåll som man har. Så lite elektrolyter är väl också bra att ha. Det ger också lite energi. Och det där lilla sockret behöver inte vara det sötaste av dryck, men någonting som inte enbart är vatten. Men du, det här med förstoppning är jobbigt, och det kan bli ännu jobbigare om jag går med det ett längre tag, för det kan ju vara så att jag kanske har hemorrojder innan, eller på grund av förstoppningen drabbas av hemorrojder. För det är också en ökad risk under graviditeten.
Mm. Och hemorrojder är egentligen en typ av en kombination av ett litet åderbråck och ett litet slemhinnebråck i ändtarmen. Och de kan sitta både liksom inne i själva ändtarmskanalen, men de kan ibland också sitta på utsidan så att de liksom kikar ut. Så att de är synliga och kännbara på utsidan av ändtarmsöppningen. Och förstoppning är ju den största riskfaktorn för att utveckla hemorrojder, men det är inte den enda, för att liksom, en växande livmoder i sig gör också att det blir ett tryck på blodkärlen i bäckenet och det ökar risken för hemorrojder. Så man kan faktiskt få hemorrojder under graviditet utan att vara förstoppad, men det är klart att risken ökar om man samtidigt är förstoppad. Och som med så mycket annat, det bästa är ju då att förebygga, att aldrig bli så där stenhård i magen, att inte behöva trycka och pressa så att man får fler hemorrojder eller större hemorrojder. Men om man redan har fått det och liksom vill lindra, så dels kan man vara så att det kan vara skönt med lite kyla på hemorrojder. De drar ihop sig lite grann, som det här är blodkärl, så att man kan ha, ja, till exempel den här handduken som du pratade om, en handduk fast man tar lite kallt vatten och håller emot. Man kan också ha olika typer av kylande bindor. Det finns ju numera såna här riktigt coola i, som är såna här gelkulor inuti som man kan lägga i kylskåp eller frys och faktiskt ha sen en stund i något litet tygfodral så att det inte blir allt för kallt direkt mot huden. Sen finns det också då på apotek, så finns det receptfria behandlingar mot hemorrojder. Det finns smärtstillande gel eller salva eller stolpiller som man kan använda. Och här är det bra att fråga apotekspersonalen vilka som är godkända under graviditet så att man tar rätt preparat. Man kan rådfråga sin barnmorska också, såklart.
Och viktigt att man håller rent.
Ja, precis. Det är ju, tyvärr är det så att om man har hemorrojder då sluter ju liksom ändtarmsöppningen, den sluter inte tätt riktigt lika bra. För att de här små klasarna, liksom vindrusliknande klasarna, de är lite i vägen. Och det gör att man har lite lättare för att få avföringsläckage. Det kallar man ibland för soiling, för att man ser liksom en brun liten fläck i sina underkläder. Och det här gör också att det hela tiden blir lite fuktigt kring ändtarmsöppningen. Och det ökar risken för framförallt svampinfektion. Så att hålla rent och försöka hålla torrt så gott det går.
För om man ska titta till, du var väl inne på det, men symptomen är ju oftast att man känner att det blir de här små blodfyllda kuddarna. Men också att det kan svida och klia och till och med blöda av hemorrojder.
Mm. Ja, de kan ju liksom spricka upp eller gå hål på dem, både de inre och de yttre. Och då blöder det ju färskt. Det är ju, alltså hemorrojder är ju inte super enkelt att behandla under graviditeter, för att vi har ju de här liksom vissa lokalbehandlingar man kan använda och sen naturligtvis då försöka förebygga genom att inte bli förstoppad. Men blir det väldigt besvärliga hemorrojder, så när man inte är gravid så kan man ju använda olika typer av behandlingar som operation eller att man sprutar in en vätska som gör att de skrumpnar ihop. Det är inte ett alternativ under graviditet, tyvärr. Man är mycket mer lättblödande i det här området som gravid, så att man undviker helst att operera. Och de här skleroserande läkemedlen då, som drar ihop blodkärlen, är inte godkända under graviditet. Så att man brukar försöka undvika att göra någon annan behandling än bara den här lokalbehandlingen under graviditet. De flesta hemorrojder går ju tillbaka sen efter födseln, även om det kan ta lite tid. Och det är väl också ett skäl till att man avvaktar med att behandla om det går. För att om de sen försvinner av sig själv, så är det ju liksom kanske onödigt att göra någonting med dem. Men däremot efter födsel, om de inte går tillbaka på en eller två månader och det inte funkar med antingen receptfri lokalbehandling eller att man har fått recept på någonting av sin läkare, då kan man ju gå vidare och få den här specialbehandlingen. Och det, i så fall så vänder man sig till sin vårdcentral och kan också få remiss till kirurgmottagning. Det är många som tror att bara för att det är nära övriga underlivet så tänker man att hemorrojder är någonting som gynekologer håller på med. Men det är det faktiskt inte. Vi svär oss fria från det. Det är ingenting som vi är särskilt duktiga på eller jobbar med, utan det är allmänmedicin och det är kirurger som behandlar hemorrojder.
Du sa någonting som var viktigt, att hemorrojder är ju inte farliga och det går oftast över.
Ja.
Och du pratade om att det tar månader innan de kan läka. backa eller gå tillbaks av sig själva. Och där vet jag att många säger att det bör gå mer än ett par, tre månader. För det tar så pass lång tid innan återhämtningen efter en födsel. Och här är det ju framförallt vidkrystandet eller barnets press i den vaginala födseln som kan göra att hemorrojder blir väldigt jobbigt efter födseln ett tag. Och då vet jag att tipset många gånger är ju att försöka, vi sa det, hålla rent, men också liksom trycka in de här små blodfyllda kuddarna. De sitter ju både på insidan och utsidan av anus. Men att man försöker stoppa in dem.
Ja, i alla fall om det går väldigt lätt att göra och det inte gör ont. Men jag skulle vilja flagga
inte forcera.
Lite. Ja, inte forcera. Och sen är det så att även om man säger att hemorrojder liksom går över av sig självt, man ska ha lite tålamod, så är det faktiskt några liksom signaler som ska göra att man kanske ändå, fast det bara har gått en eller två eller tre månader sedan man födde, att man ändå ska söka hjälp. Och det är om de är väldigt smärtsamma. För det som kan hända ibland är att det här lilla blodkärlet som liksom sitter i hemorrojden, att den stryps åt. Och då blir ju hemorrojden extremt smärtsam och den kan liksom bli verkligen blåsvart. Då måste man faktiskt behandla det. Så svår smärta eller att det liksom blöder och blöder och blöder, då ska man ju inte bara gå och ha tålamod, utan boka en tid på vårdcentralen i första hand och få en första bedömning där. Så att man inte bara sitter hemma och väntar på att det ska gå över. Om det är jättebesvärligt. Så.
Viktigt där. Ja. Men du sa orsaker förut, nämnde du ett antal. Tillbaks till det lite grann. Förstoppning är ju kanske främsta orsaken där. Och trycket av graviditeten. Men jag har också fått lärt mig att diarréer eller kraftiga diarréer, även det kan vara en orsak till att få hemorrojder.
Det kanske det är, det vågar inte jag riktigt säga på. Som sagt, gynekologer är inte bra på hemorrojder. Nu vet ni det.
Nej, och det är men inte det så kanske ofta man kanske har kraftiga diarréer heller. Men...
Nej, men det kan ja.
Det finns möjligt. Olika orsaker.
Ja.
Mm. Men du, hur... Vad gör vi? När söker jag hjälp? För det ska vi ju göra. Vi har pratat om förstoppningen där. Och när du är illamående, tappar matlusten, när du har väldigt smärta eller blod i avföringen, då bör du söka vård. Och lite så med hemorrojder också, så är det ju viktigt att du ändå får en bedömning. Oavsett om vi säger att ofta så går det över, så gör det ju inte alltid det, utan det måste behandlas på ett eller annat sätt. Och det finns ju flera behandlingsmetoder om det är så att det inte går tillbaks. Men då skulle du säga att även om jag har behandlat det efter första graviditeten, födseln, kommer det ofta tillbaks?
Ja, tyvärr så gör det det. Det är så här att när det här trycket kommer tillbaka, när trycket från livmodern kommer tillbaka, om man blir förstoppad igen, ja, då finns ju risk att hemorrojderna kommer tillbaka. Och samma sak det här med förstoppning. Hade man en tendens att få det tidigare i graviditet, så har man lite ökad risk att få det igen nästa gång. Så det, vet man med sig att det här var ett problem under förra graviditeten, så kan man ju liksom redan tidigt i nästa graviditet tänka på det här med de här råden för att hålla avföringen mjuk. Att hellre förebygga än att behandla. Ligg steget före om det går. Och det här med att söka vård, jag tänkte på det du sa Carina, hur länge ska man prova själv? Och där brukar jag väl säga att om man inte har något sån här liksom superkraftig smärta och mår väldigt dåligt, så tycker jag att prova med huskurer och de här vanliga kostråden och kanske receptfria preparat i en 2 veckor i alla fall. Men funkar inte det, så efter 2 veckor är det absolut dags att rådfråga vårdpersonal.
Hemorrojder är inte farliga som allra oftast, men extremt obehagliga. Och likaså det vi har varit inne på om förstoppning, Rebecka.
Mm. Jobbigt och vanligt, men vanligtvis inte något farligt. Och som sagt, det finns bra det finns hjälp att få. Man kan få prova sig fram mellan lite olika preparat innan det, man hittar just det som funkar för en själv. Men de flesta brukar kunna få jättebra hjälp av det här. De som läkemedel som finns.
Men du, det var lite fakta. Det var lite tips och råd om förstoppning och hemorrojder. Vi har ju med olika företag så har vi lite Q&As, alltså svara på frågor. Och då vet vi att vad gäller de här två, alltså förstoppning och hemorrojder, kommer väldigt mycket frågor. Och det är väl av anledningen att det är så pass vanligt. Så att vi hoppas att vi har kunnat ge er lite viktig information som ni kan ta med. Vi säger igen, fiberrik mat, drick, rör på dig. Det kanske är det viktigaste.
Ja, en promenad varje dag med Babys podcast i hörlurarna.
Exakt.
Funkar utmärkt mot förstoppning.
Det är ju perfekt tips. Det var det bästa tipset idag. Har du något att tillägga, Rebecca?
Jag hoppas att vi har täckt allt. Jag känner inte nu att det är något sådär som vi har missat. Men,
vi säger som vanligt, hör av dig om det är något vi glömde, missade
exakt.
Här.
Ni hittar, ni hittar ju oss på Instagram, @babiespodcast. Så där kan man alltid höra av sig med frågor. Det tycker vi bara är roligt.
Och följa oss på Instagram för lite mer information och tips och så vidare. Det får ni jättegärna göra. Plugga in lite bra hörlurar, AirPods i öronen, lyssna på Babys podcast. Vi har över 300 fantastiska avsnitt. Det finns säkert många som passar dig inom spannet kvinnohälsa, och då allt ifrån innan du vill önska bli gravid tills klimakteriet nästan. Men kanske fokus på födandet.
Ja.
Innan, under, efter.
Mm. Så är det.
Ta väl hand om er. Vi är snart tillbaka. Eller hur, Rebecca?
Absolut. Varje vecka.
Ja. Varje vecka. Varje torsdag ett nytt avsnitt. Så ha det gott. Hör snart. Hej så länge.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.